Nu ska jag tala lite över ett ämne som vi har varit inne på i Free Church. Vi har fått en kallelse att tala om ändens tid och att tala om den tid vi lever i och hur allvarligt det är. Och att vi tror verkligen att Jesus kommer snart när vi ser oss omkring. Så jag kommer att läsa lite bibelord och berätta lite. En del från Free Church känner säkert igen det här, men de får försöka att stå ut med det också då. Det blir lite, jag ska säga, upprepning, lite påminnelser om vad vi tidigare har talat om. Tack Herre att jag får överlåta den här stunden i dina händer. Tack att du är här Jesus. Du har sagt att om två eller tre samlar i ditt namn så är du där. Herre, nu ber vi om din ledning Herre. Vi ber att din heliga ande Herre ska påminna om och upplysa vårt innersta Herre om vad du har talat till oss. Herre, vi tackar dig för vad vi får vara med om Herre. Vi tackar dig för att vi har fått lära känna dig och att vi får följa dig Jesus. Och att det kommer en ny framtid med nya himlar, med ny jord Herre. Herre, vi tackar dig att du har förberett en väg. Du har gått före som den första in i det himmelska. För att vi ska kunna följa efter, Herre. Tack att du har varnat en väg. Och du har också berett rum åt oss, Herre. Och Herre, nu lägger vi allt det här som ska sägas i dina händer, Herre. Och ber, Herre, att det som är av dig ska få stanna kvar i våra hjärtan, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag har lyssnat till en hel del förkunnelse om ändens tid utav en norrman som heter Gordon Tobiasen som har varit pastor i Fredrikstad i Kristi menighet där. Och det finns på YouTube på nätet att lyssna till om man skulle vilja göra det. Han är väldigt insatt i det som sker nu. Han har rest på Israel, jag tror, tyckte han sa att 40-tal gånger, men reser stadigt till Israel och besöker människor där och har god insikt i vad som sker i Israel idag. Och han berättar vid några tillfällen om vad han får vara med om. Jag ska återge bara några saker här lite kort. Han berättar om ett tillfälle där han nu under Gaza-kriget och förra sommaren hade ett möte med en högofficer som han fick samtala med. De fick ju vara med om under efter under och får ju vara det i Israel av någon anledning. Och det är så att flera utav dem som idag har anslutit sig till armén, inkallade i Israel, är troende. De tror på Jesus, de har kommit till tro alltså. Och de brukar be att människoliv ska sparas på båda sidor i den här konflikten, den här djupa konflikten som är. Och i alla andra manövrar också. De fick se plötsligt en ängel uppenbara sig på himlen. Och den ängeln stod där helt stilla. Jag har bild på det i min telefon om det är någon som vill titta på det efter mötet. Den ängeln stod där under tiden. De ropar till Gud. Hör, o Herre, Israels Gud, ropar de. Innan de går. Och den här ängeln stod på himlen under en lång, lång tid. Och media där nere fotograferade och man har det på film också. Både tv och media, tidningar har sett det här. Det är sådant som inte vi får ta del av i Sverige. Det rapporteras inte sådana händelser för oss. Det är ganska vinklat de nyheterna vi får. Vad det gäller det här Israel och Palestina-konflikten. Vid ett annat tillfälle så gick de in i en stor vapenfabrik, ett lager. Därför att man hade fått vetskap om att där var vapen då som var ämnade för att utplåna Israel. Och man gick in dit ifrån Israel, en stor vapenfabrik. Och det var ju med fara för sina liv och man bad till Gud, man ropade innan man gick in att ingenting skulle hända. När de kommer in i den här lagerlokalen eller fabriken så ur skuggorna så träder fram en kvinna som är helt täckt. De ser ju då att hon har ju ett bälte kring midjan, alltså en självmordsbombare då. Och de förstår ju hur allvarligt och hur farligt det här är. Och då är det en i gruppen, en troende, som sträcker upp armarna och ropar till Gud att han måtte bevara dem. Och då är det som en stöt som går in i kvinnan. Så hon står på samma ställe och kan inte röra sig. Och hela hon är som elektrifierad på något sätt. Hon bara skakar. Va? Och hon står där och ingenting händer. De kan inte göra något. Men så är det en som går fram. Och så börjar man att befria henne ifrån det här vapnen då som fanns. Snurrade runt omkring henne. Och det visade sig vara en judinna som hade gift sig med en arab. Och de hade två små barn hemma, berättade hon. Och hon var ämnad att bli martyr då för islam. Och för att hon skulle få ge sitt liv då. För att hjälpa till att utrota det judiska folket. Vid ett annat tillfälle berättade han så bad de skulle gå in på fiendens territorium. Och då bad han att den här officeren och de med honom också om att Herren Israels Gud skulle lyssna till dem. Och han bad att de skulle få gå in som folket gjorde i öknen, i molnskyn. Att de skulle bli bevarade eldstoden och molnstoden. Och helt plötsligt så kommer det ett moln och bara sänker sig ner över hela truppen. Och de går in över gränsen och de gör det de ska göra. Inga människoliv gick till spillo, men de uträttade sitt ärende och kunde gå tillbaka i samma molnsky. Och när de kommer tillbaka så lättade molnskyn och lämnade dem. Ytterligare tillfälle ska jag berätta om. Israel har ju konstruerat ett vapen till självförsvar som kallas Iron Dome. Det har de gjort för att man ständigt beskjuts av raketer och missiler som är riktade in mot Israel. Och det här Iron Dome kan göra att de kan omdirigera de här missilerna och raketerna. Och det var vid ett tillfälle så kom det mot Tel Aviv. En missil emot försvarshögkvarteret och en missil emot den civila tågstationen i Tel Aviv. Och då insåg man att det här kunde gå riktigt illa. Och då ropade de till Gud. Då kom det ytterligare en serum som når fram mot Tel Aviv. Och då får de helt plötsligt när de ropar till Gud bevittna att det kommer som en stormvind i skyn och tar tag i den här missilen och vänder den 90 grader och den far rakt ut i havet. Alltså sådana under får de vara med om. Tidningarna skrev om det här miraklet och då skrev de så här: deras Gud ändrar riktningen av våra raketer i luften. Det var en terrorist som sa det. Deras Gud ändrar riktningen av våra raketer i luften. Jag har också det på bild från det tidningsutklippet. Om du är intresserad efteråt så kan du titta på det. Lite av det som sker, alltså det jag vill tala om är det profetiska ordet som håller på att gå i uppfyllelsen. Jag vill läsa några bibelverser. Först från andra Petrus brev, det första kapitlet. Och vers 19. Petrus andra brev, det första kapitlet, vers 19. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det, som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Det här är ett av profetorden. Vi ska läsa från Jesaja 46. Jesaja 46 och vers 9. Vad Herren talar till sitt folk. 46 och 9. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna. Ty jag är Gud och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Jag förkunnar från början vad som ska komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger, mitt beslut ska gå i fullbordan. Allt vad jag vill kommer jag att göra. Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land, honom som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske. Vad jag har beslutat, det sätter jag i verket, sa Herren. Redan i det gamla förbundet. Redan ifrån begynnelsen. Och så läser vi ett bibelord till ifrån Romarbrevet. Kapitel 13 och lite av vers 11 där. Där står det i Romarbrevet 13:11 att stunden är redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Det profetiska ordet i Bibeln håller på att gå i fullbordan. Alltså någon som har studerat det här har sagt för flera år sedan faktiskt, redan då, att mer än 80% av alla profetior gällande Israel har blivit uppfyllda. Det handlar om en sak, det handlar om Jerusalem och Israel som är i fokus. Varför? Jo, därför att det står, har alltid stått en andlig kamp om Mellanöstern, nu som förr. Alltid har det varit en kamp därför att Gud utvalde det folket och det landet där han skulle låta sin härlighet få bo. Det skulle vara platsen och hans ögon skulle vara vända dit. Det är flera av vår tids Herrens tjänare och profeter, bland annat David Wilkerson, som under de senaste årtiondena som har uttalat sig om vad som kommer att bli det största och slutliga hotet mot Mellanöstern och världen. Och vi vet, vi har sett över världen hur man i diktaturstater har försökt att förgöra och krossa Guds ord. Man har försökt att utplåna namnet Jesus. Man har försökt att utradera den kristna församlingen. Kommunismen har stått i spetsen lång tid. Och islam, som står idag i spetsen mot Israel och kristendomen. Båda vill egentligen behärska världen, vill råda över världen, vill ta världen, liksom inta hela världen kan vi säga. Men idag ser vi att islam är det som är på frammarsch mest. Det är det som sprider sig och som ökar sig i världen idag. Jesus har också sagt att han ska komma tillbaka. Han sa det till lärjungarna att han ska komma tillbaka till Jerusalem. Till samma plats som han lämnade jorden på. Och därför så vill Satan om inte att göra Israel. På grund av det löften som de har fått både som land och folk. Och därför vill också Satan förgöra Guds församling. som ju är vi. Det är en andlig strid, vi får inte glömma det. När man säger, man talar om konflikten där nere i Mellanöstern, så är det egentligen inget nytt, utan det här är den andliga kampen som Satan utkämpar emot Gud och mot Guds folk. Vi tittar lite på, Jesus ska ju komma tillbaka, har han sagt. Vi tittar lite på Lukas, det 21 kapitlet. I Lukas, det 21 kapitlet, så talar ju Jesus om till lärjungarna vad tecknen skulle bli för hans återkomst. Och vi ser ju att Jesus talar om många tecken där, men det han först varnar för, det är ju att han säger, se till att ni inte blir vilseledda. Ty många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias och tiden är nära. Men följ dem inte, säger han. Och i Lukas 21 och 10 så står det så här. Vidare sa han till dem, folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och när jag lyssnade på Emanuel Minos undervisning om detta, så var det han som gjorde mig uppmärksam på att i den grekiska grundtexten så betyder det etnos. Det är etniska grupper som reser sig mot etniska grupper. Och det ser vi ju verkligen idag, det som sker. När folk reser sig mot folk, så är det etniska grupper som reser sig mot varandra över hela världen. Och som utrotar varandra idag. Inte bara i Mellanöstern, utan vi ser det ju också i Ryssland till exempel idag. I vers 22 så står det och talas om vedergällningens tid. Ty detta är vedergällningens tid och allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Och man, vi kan läsa om hur det Jesus sa om Jerusalem, att här ska inte lämna sten på sten, utan Jerusalem är fullständigt krossat år 70 cirka efter Kristus. I vers 19 så står det så här. Genom att stå fasta så ska ni vinna era själar, står det. Det talas här om i vers 22-24. Alltså om en vredesdom som ska komma över detta folk, står det. Det talas här om i vers 24. Vi ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade. Och jag börjar fundera på om det är så att hedningarnas tider börjar bli fullbordade när man läser detta. Det står i Romarbrevet också att tills hedningarna i fullt antal har kommit in, står det. Så ska hela Israel bli frälst, står det i Romarbrevet. Och det ska väl säga, betyder väl inte att alla blir frälsta, men de som kommer till tro, det ska komma en stor skara som ska bli frälsta i Israel, säger Guds ord. När hedningarna har kommit in i fullt antal, då går frälsningsbudskapet, erbjudandet, tillbaka till det judiska folket. Tack och lov så kom det till oss hedningar också. Det kom oss till godo. Och vi är inympade i det sanna olivträdet som ju är Israel. Vi är inympade i det trädet. Så Guds församling idag är en stor församling. Bruden, det är vi allesammans. Men det ska komma en tid som Bibeln talar om, när Israel, när erbjudandet kommer tillbaka till dem, att få ta emot Messias. Det står att de ska se honom när han kommer, och de ska förstå det var honom vi dödade. Det är så det står. I Lukas 21, 28 och 36 så kan vi läsa också. Men, säger Herren här, När detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, till att närma sig er förlossning. Han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att det knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Amen säger jag er, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Och så står det att vi ska akta oss för att berusa oss och dricka oss fulla och låta våra hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er, står det, som en snara. Ty den ska komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen, står det. Och även om jag får relatera återigen då till Emanuel Linus, när det står, se på fikonträdet och alla andra träd. Fikonträdet är ju Israel, och alla andra träd, alla världens länder. Så säger Emanuel Linus där, talar om att många länder befriades. Det var inte bara Israel, utan det var många länder runt om i världen som helt plötsligt öppnades upp och blev fria. Se på fikonträdet och alla andra träd också. Många länder i Europa och ute i världen blev helt plötsligt fria. Någonting hände kring 1948 när Israel fick sitt land. Till och med fick vi ju erfara längre fram i tiden hur Sovjets murar föll. Det man trodde var omöjligt. Berlinmuren föll. Vi har fått se hur länder har öppnat upp för att evangeliet ska kunna komma in. Och idag vet vi att många har tagit emot Jesus i dessa länder. Evangeliet nådde in. Det är också tecken där som vi måste se. Vi måste se att det är tecken Guds ord talar om. Hela Guds bok är ju profetisk. Och så mycket har gått i fullbordan. Bara detta med Jesus som var profeterat om att han skulle födas i Betlehem. Han skulle komma. Det står precis exakt var och hur och när. Det är så beskrivet i detalj. Det är beskrivet i detalj hur Jesus stod på korset flera hundra år innan. Det är så detaljrikt, profetorden, när vi börjar läsa om det. Och detsamma gäller Jesu återkomst. Och det talar vi inte om idag. Det är samma sak med Jesu återkomst. Det finns beskrivet. Profetorden går i uppfyllelse idag som aldrig förr. Och det står faktiskt i evangelierna inte mindre än 25 gånger. Vaka alltid. 25 gånger bara i evangelierna. En uppmaning till oss som Guds folk att vaka, att se vilken tid vi lever i. När vi tittar på apostlagärningarna, det andra kapitlet. Pingstdagen i Jerusalem. Petrus pingstpredikan. Det var då det började. Det var liksom församlingens tid. Det är den tiden som är den sista tiden. Från det så säger man, vi lever i den sista tiden, Jesus kommer snart. Och det var 2000 år sedan. Och då kan vi tycka, ja, men vad är det löftet om hans återkomst? Det säger Petrus också. Men jag kan säga att om det var den sista tiden då lever du och jag i en annan tid. Nämligen slutet av den sista tiden. Han citerade Petrus i Apostlagärningarna 2 ifrån Joels profetia, att det ska ske de sista dagarna, säger Gud, att jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och det ska profetera. Jag ska låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod, eld och rök, står det. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det sägs om dessa ting, blod, eld och rök, när man säger att första världskriget, det var ett blodigt krig, säger man. Det var blodets krig. Det var mycket blod som utgjuts. Miljoner människor. Om andra världskriget så säger man att det var eldens krig. Det var eld. Det var brand överallt i krigets spår. Och någon har sagt att det tredje världskriget är atombombens krig. Och vi har sett det redan nu, vi har sett det redan under andra världskriget också. Vi har sett atombomben och röken som stiger upp ifrån det. Blod, eld och rök. Det kan mycket väl vara det det syftar till. Kan vara så. Israels folk har fått i profetien löften. Och vi kan också läsa vi kan titta på Apostlagärningarna, det tredje kapitlet, från vers 18. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade. Och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills det tider kommer då allt det blir återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Mose har sagt, en profet som är lik mig ska Herren i Gud låta träda fram åt er ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. Men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder när han sa till Abraham, i din avkomma ska alla folk på jorden välsignas. För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar, står det. Det enda folk som har fått löften om landet och en kommande messias, det är Israel. Tyvärr så väntar de en del somliga på en som redan har kommit. Jesus Kristus. Och som jag sa förut så är det här oerhört starka tidstecken, det som sker nu enligt de profetiska förutsägelserna i Bibeln. Det som sker i Mellanöstern. Vi ser förlossningens dag närma sig. Lyft blicken, säger Jesus. När ni ser att förlossningens dag närma sig. Födslovaggarna har aldrig varit så starka som de är idag. Nu går Daniels profetia i fullbordan. Den syn han hade i Daniel 8. Den som han skulle gömma, som handlade om en avlägsen framtid. Den går i fullbordan framför våra ögon. Och ser vi inte det idag, då är vi förblindade. Som Jakob en gång återvände hem till löfteslandet, så upplever judarna idag i diasporan förskingringen. Vi kan inte vara kvar här längre, där de är runt om utspridda över jorden. De återvänder till fädernas land och löften. Och inte bara det, Gud drar dem tillbaka. Han säger, tiden är nu inne. Det sägs att Etiopien är nästan tömt på judar. 130 000 har kommit till Israel den senaste tiden. 1,5 miljon ryssar har kommit till Israel. Ryska judar. Det finns tomma områden i Ryssland och Ukraina där judar har bott. De kommer från USA, de kommer från Kina, de kommer från Indien, de kommer också idag. De flyr från Europa idag därför att de ser. Det är en oerhörd förföljelse mot det judiska folket idag. Och idag bor det cirka 8,2 miljoner judar, eller 8,2 miljoner i Israel. Bara 6,5 miljoner är judar. Araber, kristna och övriga. Det står i Jesaja, det 11 kapitlet, att han ska resa ett baner för hela folken. Och han ska samla det fördrivna av Israel och det kringspridda av judar från jordens fyra hörn. Detta vi ser nu, det är Guds trofasta löften som går i fullbordan. Därför att baneret står för trofasthet i Guds ord. Vi ser så mycket som sker idag. Och vi ser hoten också ifrån islam. Vare sig vi vill det eller ej, så ser vi ändå hoten ifrån islam. Men samtidigt i Israel och Mellanöstern är det en ny vår som aldrig tidigare har skett. För både judar och araber får möta Jesus och bli födda på nytt. Det är något som händer i Iran och Afghanistan, i Libyen, Egypten. Muslimer blir frälsta och hatet till judarna bara förbyts i kärlek helt plötsligt. När de blir födda på nytt. Messias troende kristna församlingar växer i Israel. Och samtidigt så drar det ihop sig till krig i Mellanöstern. Ett tredje världskrig. Oroligheterna och våldet ökar. Vi ser det varje dag på nyheterna. Idag är det cirka 170 000 vapen riktade mot Israel. Tänk dig att leva i ett litet, pyttelitet land som Israel och ständigt ha så mycket vapen, dag och natt, riktade mot sig. Benjamin Netanyahu sa vid ett tillfälle: om Hamas och Hezbollah lägger ner sina vapen har vi fred. Om Israel lägger ner sina vapen är vi utraderade imorgon. För det är så, de måste stå upp till försvar dag och natt för detta lilla land. Det är hatat av hela världen, det här landet, den enda demokratin i området. Omringat av islamiska stater, 22 diktaturer. Det är de är 640 gånger större och 60 gånger högre i befolkning. Detta lilla, lilla land, när man tittar på kartan. Och nu har USA ingått avtal med Iran om atomanläggningar. IS har fått fotfäste i Syrien och Irak. Och nu har man också ingång hos Hezbollah och Hamas som uppmanat alla världens muslimer att stötta Iran i vapenkapplöpningen mot Israel. Det sägs också att Iran är enda makten i världen som är i stånd att utradera Israel. Och vars agenda är att utrota alla judar från jorden. Idag finns det långdistansrobotar, raketer som kan nå alla europeiska huvudstäder samtidigt. Men Bibeln talar om något annat. Vad var det Herren sa? Det är jag som har beslutat. Det är jag som har bestämt som har från begynnelsen. Det är jag, säger Herren. Allt han låter ske ska ske därför att det profetiska ordet har talat det. Och det står, vi ska inte slå upp det, men i Jeremia 49 så säger han: en del av dagens Iran är Elam i Bibeln. Så står det: jag ska bryta sönder Elams våge, deras främsta makt, Och var är Elam en del av Iran? Var är deras främsta makt kommer att bli nu? Atomvapen. Men hoten kommer inte att verkställas. Därför att Gud står fast vid sitt ord. Och allt kommer att ske i den tid och på den plats som Gud har fastställt i sitt ord. För han är stor. Vi läser några verser också från Hesekiel. Hesekiel 36. Jag läser några spridda verser där. Från vers 1 i kapitel 36. Du människobarn, profetera för Israels berg och säg: ni Israels berg, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren, eftersom fienden säger om er: haha, det urgamla offerhöjden har nu blivit vår egendom. Därför måste du profetera och säga: så säger Herren, Herren, eftersom man har ödelagt er och från alla sidor längtar efter att få sluka er för att ni ska tillfalla de övriga folken som deras egendom, och eftersom ni hånas och förtalas av onda människor, därför ni Israels berg, lyssna nu till Herrens ord. Och så kan vi se vers 6. Profetera därför om Israels land och säg till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna: så säger Herren, Herren, se i niten ska ni vreda och tala, eftersom ni hånas av folken. Därför säger Herren, Herren så: jag lyfter min hand och försäkrar, sannoliken folken runt omkring er ska själva bli förödmjukade. Men ni Israels berg ska återgrönska, bära frukt åt mitt folk Israel, och det ska snart komma tillbaka, står det. Och vers 24. Ty jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Och vers 36. Då ska det folk som är kvar runt omkring er inse att jag, Herren, åter har byggt upp det som var förstört och på nytt planterat det som var ödelagt. Jag, Herren, har talat det och jag ska göra det. Det är ord och inga visor. Det är så. Gud har bestämt. Och vi kan inte ändra på det. Och hur vi än försöker. Alla löften och profetord som vi har fått har faktiskt utgått ifrån Israel, som vi har fått som församling. Det har utgått ifrån det judiska folket en gång. Och utan detta så har vi heller ingen uppfyllelse av ordet. Alla Guds löften har fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus, Messias, den levande Gudens son, vår Herre. Men vi får inte glömma att vi har också fått del i löften. Kan vi titta på Galaterbrevet också? Det är mycket bibelläsningar. Galaterbrevet, det tredje kapitlet. Och vers 26 kan vi titta på. Galaterbrevet 3, 26. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Du är Jonathan som har blivit döpt till. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löfte. Visst är det underbart. Och det som vi ser sker i Mellanöstern nu, det är det som Bibeln talar om. Ismael, han var inte löftessonen. Det var Isak som var löftessonen, säger Guds ord. Men det står också att han ska vara emot sina bröder. Han ska vara svår att regera. Ett folk fyllt av strid och kamp. Och det kan vi verkligen se i arabvärlden, där man ständigt har fört konflikt och krig mot varandra. Ständigt i alla tider. I Zakaria kan man också läsa om Herrens dag. Att han har sparat en kvarleva åt sig. Och det står att han själv ska sätta sina fötter på oljeberget. Och han ska bli konung över hela jorden. Folket ska nu få bo i trygghet och ro. Och aldrig mer lämnas till undergång. Jerusalem ska bo i trygghet, står det. Han kommer tillbaka till samma plats som då han lämnade lärjungarna. Och han kommer snart, mycket snart. Vi kan utläsa vad som kommer att ske när vi ser på Israel och det profetiska. Och det som står i det gamla förbundet också. Och det är därifrån vi kan tolka in det nya. Vi kan läsa det i Guds levande ord. Där vad Jesus talar om ändens tid. Det talas också i gamla testamentet om ändens tid. Men det står också juden först, sedan grek. Gud har inte övergett sitt folk. Och som sagt, var den dagen han kommer åter, när Messias kommer, så ska varje öga se honom. Och det är fullt möjligt idag, rent tekniskt. När han kommer så kan hela jorden se det samtidigt. Judarna dras nu hem i stora skaror till Israel. Herren drar dem tillbaka till Israel. Men vad gäller oss, så kan inte vi heller vara kvar här särskilt länge till. Vi ska inte emigrera till Israel. Men det kommer en dag när Herren kommer för att hämta sin brud, församlingen. Och det är du och jag som har olja i våra lampor. Precis som vi har sett nu nyligen, flyttfåglarna känner tiden för uppbrotten. De vet när det är dags att lämna land. Så borde vi som hans folk känna den tid vi lever i. Jesus har sagt att vi ska kunna göra det. Att vi inte ska vara ovetande. Om tider och stunder vet ingen. Men vi ska känna igen tiden vi lever i. Hela vår omgivning idag, inte bara i Sverige, Europa, i världen, visar på att det kommer inte att gå särskilt länge till att leva i den här världen. Vi är på hemresa till vårt rätta hem som är himlen. Och det har vi tänkt särskilt på den här helgen. När vi tänker på våra nära och kära som är hemma hos Herren. Och en dag ska vi få möta dem. Levi Petrus sa vid ett tillfälle, den dag man slutar förkunna om Jesu återkomst, då kommer han. Alltså då närmar sig tiden för hans återkomst. Sen vet vi inte exakt hur och när det blir. Det står också om att det är en som först måste träda fram. Och det är antikrist. Och det kommer en tid av svårigheter för Guds folk också. Men så lite som man idag talar om Jesu återkomst har man aldrig tidigare gjort. När jag var liten fick jag sjöma varenda möte om Jesu återkomst. Att han kommer snart. Man predikade om det, man vittnade om det, man talade ständigt om det. Man levde i detta. Och det var det apostlarna gjorde. Det var därför de var redo att möta svårigheter. För de tänkte, han kommer snart. Så låt oss inte vara som människorna på Noas och Lots tid. Floden kom och man hade blivit förvarnad. Noa byggde på arken under lång tid. Men de brydde sig inte om det. De var inte vakna över det. De struntade i det. de levde i materialism och i välfärd. Man gifte sig, man skilde sig, och man åt och man drack och man byggde hus. Och, precis som vi gör idag. Man var inte vaken över det som skedde runt omkring. Låt oss vara vakna. Vi ser tidstecknen. Men så vill jag också säga att det blir en svår tid framöver för Guds folk. Det finns en skrift i Hadid som är en bok vid sidan om Koranen som talar om ändens tid. Som, det är också intressant, och hur pass mycket sanning det ligger i det vet inte jag. Men inom islam och den här skriften så tror man på samma sätt på vedermöden, att det ska komma en svår tid. Man tror på de här 7 svåra åren som ska komma. Man tror att det ska bli väldigt svårt. Man tror också att Jesus ska komma tillbaka. Men när han kommer så ska han berätta att han var inte alls Guds son. Att han inte var Messias. Utan det var fel. Det folket trodde. Och man tror också på att man ska få märket på pannan. Men man tror i motsatt riktning. Att det är en välsignelse att få märket på pannan. Och de som tror något annat. Och inte vill ta emot märket. De ska förgöras. Det står inte i Koranen, men det står i en av de böckerna som finns kring Koranen. Men du och jag, vi väntar inte på vedermödan. Vi väntar inte på nöden. Absolut inte. Vi vet inte hur det kommer att bli. Vi vet inte när Herren kommer. Ingen kan säga att han kommer före, under eller efter. Jag vågar aldrig spekulera i det. Vi kan tolka på olika sätt. Men man kan aldrig fastslå något. Herrens dag kommer, det vet vi med säkerhet. Men vi vet inte när. Vi väntar på det som ligger bortanför vedermödan. Låt oss höja blicken. Och vänta på vår frälsare, vår Herre och vår Konung. Som ska komma för att hämta oss hem. Det står att han ska komma på skyarna. Det står att som blixten går ut från öster till väster. Vi ska se när han kommer. Basunljudet ska ljuda. Och vi ska se att han kommer. Det är det vi väntar på. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden till de närmar sig er förlossning. Det är den dagen vi väntar på. Då vi för alltid ska få flytta hem till vårt himmelska hem. Och sen kommer det nya himlar och en ny jord. Det nya Jerusalem ska komma ner från himlen. Och jag kan inte föreställa mig. Jag kan inte ens fantisera om hur det kommer att bli. Men vi kan bara läsa om det i Uppenbarelseboken. Och vi förstår att det kommer att bli något så underbart. Jag ska sluta med att läsa ett par ställen till. Jag ska läsa från 1 Thessalonikerbrevet, det 4 kapitlet. Och vers 16. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland mål tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Och Jesus säger i Uppenbarelseboken, i slutet av Uppenbarelseboken, sista kapitlet, så säger han: jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Så stor är Herrens namn. Han var med när jordens grund lades. Han var den som var med och formade universum. Han var den som gav livet. Det är vår Gud. Och han kommer att ta hand om ändens tid också. Han är alfa, han är omega. Den första och den sista. Begynnelsen och änden. Och det står också i Uppenbarelseboken. Jesus säger, och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetiens ord i denna bok. För segla inte profetiens ord i denna bok, till tiden är nära, säger Jesus.